Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Gunnar Harjus. Och god jul! God fortsättning, gott nytt år, beroende lite på när ni hör det här. Vi har ledigt nu i några dagar och vi ska sända en repris. En repris som handlar om el. För det är ju faktiskt så här att el är i princip det enda folk pratar om just nu. Elpriser och elbrist har blivit en stor politisk fråga där partier anklagar varandra för att ha orsakat den här krisen. Medan andra menar att det egentligen bara är Rysslands fel. Oavsett så är det så här att el i Sverige och i hela Norden är någonting man köper på en elbörs. Någon har producerat ett antal megawattimmar, någon annan vill köpa dem, en affär kan göras. Det här som vi ska få höra nu handlar om den här börsen och vad som kan hända när saker inte alls går som man har tänkt på börsen. Det är, för att vara torr, en liten crash course i hur man köper el, säljer el, hedgar sig, alltså försöker minimera risk, på den nordiska elmarknaden. Är man lite roligare så kan man säga att det här handlar om hur en man tjänade och förlorade miljarder på att göra det här. Och hur han på egen hand var nära att välta hela den nordiska kraftmarknaden. Det här avsnittet är från januari 2020, så när vi pratar om så här, specifika elpriser en viss dag, då är det alltså 2020 vi pratar om. Den här storyn som jag och Åsa nu ska berätta, den börjar med att jag ringer till Norge.
Hallå ja.
Hallå, till en man som lägger hela sin arbetstid på att tänka på el.
Ja, jeg heter Gert Ove Mollestad, jobber i nyhetsbyrået Montel, som dekker det europeiske kraftmarkedet. Jeg har jobbet her i 10 år.
Det her er en sak som ikke jeg kjenner til før jeg började jobbe med kapitalet, men der ute i den store vida verden så finns det liksom extremt specialiserade nyhetsbyråer.
Gud ja, alltså det finns nyhetsbyråer och nyhetsbrevtjänster kanske framförallt. Som täcker typ obligationsmarknaden.
Precis, det finns också en som heter typ Eurofruit som är ett nyhetsorgan för den europeiska fruktlogistikbranschen.
Grejen med de här nyhetsbreven och anledningen till att du och jag inte läser dem varje vecka är ju att de kostar en yard. Nej, men de kostar kanske 10 000 i månaden att prenumerera på.
Mm.
Och är jätte, det är ju liksom supernischad grupp människor som läser dem.
Mm, och en sån tjänst är då Montel som Gert Ove Mollestad jobbar på.
Våra läsare är typiskt de som sitter i marknaden, de som sitter och trader kraft och så elbolagschefer och banker och sånt. Så de proffa aktörerna.
Köpstark målgrupp.
Det tror jag nog vi kan anta eftersom Montel har jättemånga anställda i typ hela Europa. Hur som helst, Gert Ove Mollestad måste sitta sjukt nära elmarknaden. Han måste hänga med på varje liten rörelse och svängning och väderförändring och nya uppgraderade turbiner, frågetecken. Hur som helst, allt det där är ju då vardagsmat, det är vad han gör varje dag. Och det ska vi då inte prata om idag, för att lite trött på elmarknaden är ändå. Istället så ska vi fokusera på en lite mer dramatisk sak som hände för ett tag sedan.
Alltså, jag vill ju på, alltså, varför tar det upp en av oss nu? Det är ju i och med att det är så pass länge sedan. Det har jag undrat mig lite på.
Det vi ska prata om hände för 1,5 år sedan, i september 2018.
Skåpmat för Gert.
Ja, för honom. Men en historia som jag inte tror att våra lyssnare är så bekanta med ändå, åtminstone inte de flesta. Och den börjar med då ett namn som vi redan har hört, även om det kanske var lite svårt att uppfatta för att det var lite risigt ljud där i början. Einar Ås.
Han har varit en kändis, finanskändis här i Norge i många år. Så är man är väldigt anonym. Ja, Einar Ås är en liksom mystisk figur, för han har aldrig gett någon intervjuer till media. Han har konsekvent tackat nej till intervjuförspörslar, både från oss och andra visor. Och varit, hållit sig väldigt i bakgrunden.
Det är något så unikt som en anonym norsk finanskändis.
Anonym kändis känns...
Ja. Nyskapande. Ja. Vi håller oss till ordet nyskapande.
Vi kan säga att han är så anonym att han inte vill vara med i Kapitalet. Så anonym faktiskt att han inte var med i någon tidning någonsin. Han har aldrig gett en intervju.
Och den här personen har på något sätt med el att göra?
Mm. Det skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga att han har något med el att göra. Man kan också säga att han i flera år var Nordisk El. Om det är någon som var Nordisk El under 00-talet så var det Einar Ås. Han hade en extrem talang för att förutspå elpriser. Han tjänade massa pengar med den här talangen. Och en dag så tänkte han, men om jag inte ska göra ett bett som motsvarar ett helt kärnkraftverks elproduktion. Idén ska inte bara vara relativt förödande för Einar Ås själv, den ska också totalt vända upp och ner på hela den nordiska elmarknaden. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Einar Ås, vem är han?
Jo, jag vet inte hur långt tillbaka du vill gå i historien.
Jag vet inte vart historien börjar, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Vad man måste förstå för att förstå historien om Einar Ås, det är att det finns två stycken elmarknader i Norden. En där man köper el och en då där man köper teoretisk el. Kanske lättast att börja med den när vi bara köper vanlig el.
Absolut, ja. Låt oss göra det.
Mm. Den heter Nordpool och där handlar det då el i euro per megawattimme. Vi kan säga att en villa gör av med 20 megawattimmar om året ungefär. Och är du ett elbolag som behöver lite el, då går du in där och så köper du den elen på Nordpool.
Riktig el.
Riktig el, wattimmar egentligen måttet på effekt. Vi kommer helt enkelt bara skita i att prata om watt och volt och ampere och wattimmar grejer. Så här, el i el i det här avsnittet, okej? Okay? Jag fattar inte hur de här sakerna förhåller till varandra.
Jag är okej med det.
Har man invändningar kring att vi använder olika elbegrepp fel så kan man mejla jakob@kapitalet.se tycker jag.
Se fram emot alla de här mejlen. okej, okay, jag är ett elbolag. Jag behöver lite el. Jag går till Nordpool och köper lite el.
Mm. Och Nordpool då är en elbörs för hela Norden. Där finns någonting som heter spotmarknad, som är en 24 timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt. Det vill säga så här, du säljer ett kontrakt där det är så här, här är en kilowattimme. Jag köper den. Jag får en kilowattimme skickad till dit nu ska. Hur elfärdas kommer inte heller gå in på. Men ja, i alla fall.
Fysiskt och konkret.
Fysiskt och konkret. Och där är liksom en slags auktionshandel ett dygn i förväg. Liksom varje enskild timme nästa kommande dygn.
Jag behöver en megawattimme imorgon klockan 3, tack.
Ja, och då kan du buda på den liksom dagen innan då, helt enkelt.
Man kan alltså säga att Nordpool är en ganska straightforward auktion.
Mm.
Du är ett elbolag, du behöver el. Du köper det på Nordpool.
Och sen så på något magiskt sätt så får du el. Och typ 90% av all el i Norden handlas på den här marknaden.
Jag gissar att det är en massa el.
Ja, så mycket el. Och kollar man på priserna på den här marknaden så svänger de ganska mycket. Till exempel den 17 januari, som jag kollade på, det är 4 dagar sedan när vi spelade in. Då var spotpriset 24 euro och 55 cent för en megawattimme. Den 21 januari, det vill säga idag, så är den 20 euro och 90 cent.
Jäklar, nästan 20% prisskillnad på några dagar.
Visst. Och är man ett elbolag så kan ju det vara ganska störigt för att det är jobbigt när priser svänger. Du har kanske erbjudit dina kunder el till ett visst pris, eller om du är den som säljer el och inte vet om du kommer få 24 euro eller 20 euro för den, kan det vara svårt att, jag vet inte, planera typ lönesättningen på det kärnkraftverk som du har. Eller jag vet inte, så här, underhållet av vindkraft. Ja, du vet, man har en massa fasta kostnader. Svinjobbigt att inte veta hur mycket man får för elen.
Är man ett elbolag så känner man väl då att det vore ju toppen om man på något sätt kunde, ja, men säkra elpriset.
Precis. Och det är då där den andra marknaden kommer in i spel. Den då som Einar Ås dealar på. Den kallas för den finansiella kraftmarknaden. Och det är Nasdaq som har den börsen. Det är en del av Nasdaq Commodities.
Det är ju ett, det brukas av aktörerna i kraftmarknaden till att säkra framtida intäktsströmmar, alltså att man säljer delar av produktionen sin finansiellt på, alltså på framtidsbasis, och så är man garanterat en viss pris in. Så det, det man, det, man brukar det till att reducera risiko först och främst.
Så här då. Om du utgår från det som hände mellan den 17 och 21 januari, det vill säga 4 dagar sedan, då sjönk alltså priset från 24,55 till 20,90. Säg då att du har en massa el som du ska sälja av mellan 17 januari och 21 januari. Du ser då att priset är 24,55, men du anar att det här kommer kanske falla lite grann för någonting kommer hända som du råkar känna till. Då kan du använda den här börsen, alltså Nasdaq, till att säkra priset. Då kan du säga, hej, jag säljer så här många megawatt om dagen för 23,50 kanske. Jag hittar på ett pris.
Och då är du under priset den första dagen, men du kommer vara över priset den sista dagen.
Precis, och du har liksom en garanterad, säker liksom, intäktsström kan man säga. Och på det stora hela så har du nog gått plus om du skulle göra exakt den här dealen. Alltså så här, det här är en förenkling av hur det funkar. Men det är ändå liksom typ bollpark så här funkar det. Och det här är då en ren spekulation som sker på den här börsen. Ingen faktisk el levereras de här dagarna. Utan det, liksom, det handlar om liksom en future, termin är det svenska ordet. Det är ett finansiellt instrument.
Och finansiellt instrument, det är ju ett av de vagaste uttrycken vi har.
Det man behöver veta för den här historien, det är då att den här börsen, den finansiella börsen, det är en metod för elbolagen. Tänk på det som en metod, tycker jag att det blir lite lättare att tänka på. Det är en metod för elbolagen liksom, att kunna säkra priserna, att kunna veta vad de ska betala för el och vad de kommer få betalt för sin el.
Ska man förenkla det till sin kanske absolut mest grundläggande form, så kan man väl kanske se på det som en vadslagning, alltså som ett bett.
Visst.
Jag bettar att elpriset kommer sjunka, och om du tror att det kommer stiga så tar du bettet.
Som sagt, jätteförenklat, men visst, typ så. Och sen så kollar man då på den faktiska marknaden, och därför förklarar jag hur den faktiska marknaden funkar och finns överhuvudtaget. Den som heter Nordpool. Hur gick det? Gick priset upp eller gick priset ner?
Alltså hur långt in i framtiden pratar vi här?
Du kan då köpa kontrakt som ska säkra priset upp till 10 år, tror jag.
Wow.
Sen kan du göra det ner till någon dag bara. Så det finns liksom massa olika bets du kan göra. Och de som säljer kontrakten, alltså den teoretiska elen, det är de som säljer fysisk el, alltså producenter, i vanliga fall. Och de som köper, det är de som i vanliga fall köper vanlig el. i teorin. Sen finns det då personer och företag och annat som aldrig köper någon riktig el, men som ändå finns på den här andra teoretiska marknaden. De håller bara på med spekulationsdelen. Det enda de gör är att göra stora bets på att kommer pris på el stiga eller kommer pris på el sjunka under en viss period. Och Einar Ås, som det ska handla om idag, han är en sån person.
Han är inte en kille som vill ha massa el skickat till sig.
Han kan inte hantera 2 kilowatt om han så fick betalt för att göra det. Det han däremot vill göra är att spekulera på elpriserna. Vilket är ett sällskap till det företag på norska.
Einar Ås, han begynte ju sin karriär i kraftmarknaden i ett sällskap som heter Interkraft Trading, som ligger i Arendal, alltså helt söder i Norge. Og der begynte han på slutten av 1990-tallet. Og etter at selskapet ble solgt i 2001, så valgte han å gå solo. Og det var da de virkelig store resultatene begynte å komme.
Og når Gert-Ove Mollestad sier store framgångar, da mener han store framgångar. Det viser seg at Einar Ås har en løylig fallenhet for å kunne forutspå priset på el.
Og han tjente ut veldig gode penger gjennom hele 2000-tallet. Han har gjort det så bra at han har ligget helt på inntektstoppen i Norge i mange år. Og det var kanskje 2000 år, altså i Norge publiserer man skattelistene offentlig hver høst, hvor man da får et bilde av hvor mye inntekten har vært året før. Og i for eksempel i 2013 så var han den i Norge med høyest inntekt med 313 millioner kroner. Noe som økte til 502 millioner kroner i 2014, altså en halv milliard kroner. Ja. Og det topper seg i 2016 med 833 millioner kroner i inntekter. Det er veldig mye av dette kommer fra krafthandel. Det er helt unikt i norsk sammenheng.
2014 tjener han altså en kvarts milliard, sen en halv milliard og sen 800 mil.
Det är ordentliga summor.
Det är det verkligen. De här pengarna då, de har han tjänat genom någon form av strategi som man nog kan karakterisera som ändå relativt våghalsig.
Ja, genom åren så har han ju tagit säkert uttaliga positioner bets där som både har gått bra och gått dåligt. Men han har ju helt tiden blivit karakteriserad som en som har tagit stor risiko. Alltså varit villig att ta stor risiko och så tjänat väldigt mycket på det.
Hög risiko betyder hög risk. Varsågod för den översättningen.
Tack.
Kan jag också säga att han slutade jobba för de här olika sällskapen efter ett tag och började handla på citat egen bok. Slutsat. Alltså som privatperson handlar han på den här börsen. Kan vara värt att hålla i huvudet när jag ska fortsätta den här historien. Han har tagit positioner, förenklat och gjort bets. Ibland på att priset ska falla, ibland på att priset ska stiga. Och även om han ibland har haft fel så skulle jag säga att hans inkomstdeklaration vittnar om att han i alla fall oftast haft rätt.
Och att han har gjort stora bets.
Ja, och han har gjort det med hävstång. Vilket man väl kan förklara som att man gör det med belåning. Alltså man har gjort bets med belåning. Lite som när man köper en lägenhet kan man säga.
Alltså du går in med typ 15% insats och så går man till banken. Och så går banken in med resten. Och går priset upp så blir det kanoner för dig.
Ja, men går det ner med 15% då är det dina pengar som försvinner först. Så då har du förlorat alla dina pengar. Inför 2018 då ska Einar Ås göra ett nytt bett. Då är det nämligen så här. Det är en relativt stor skillnad mellan elpriset på den tyska marknaden och den nordiska marknaden. För stor tycker Einar Ås, som menar att den tyska den är för dyr och den nordiska är för billig.
Varför tycker han det?
Det har nok historiske årsaker. Norden og Tyskland pleier å svinge ganske godt i takt. Og Norden og Tyskland pleier også, de bruker også å ha ganske like priser.
Men nu er det da, enligt Einar Ås, så at skillnaden, spreaden, pratar man om, er for stor. Så det han gjør er 2 saker. Nummer 1. Han kortar den tyska marknaden.
Alltså att han bettar på att priset ska falla.
Och så köper han den nordiska, det vill säga att han bettar på att priset ska stiga. Och sin vana trogen så gör han ett stort bett.
Go big or go home, hur stort?
Det blev ju väl aldrig ordentligt bekräftat från Nasdaq, men vi snackar med aktörer där runt dessa dagar och då kom det väl fram till att han hade en position på 23 TWh. I Norden och 11 TWh i Tyskland, något som är helt det är jättestora positioner.
23 terawattimmar i Norden, 11 i Tyskland.
Du tittar på mig som att jag ska känna någonting från de här siffrorna. Jag känner absolut ingenting.
Det betyder ingenting för dig.
Nej.
Nej. Så här då. Det här är nog med effekt, den nordiska delen, är nog med effekt för att kunna driva 1 biljon, 1 000 miljarder Mockamasters i ett år.
Okay,
ja. Eller om man ska ta ner till något som kanske är lite mer förståeligt, helt ärligt. Det är lika mycket som alla tre av Forsmarks reaktorer producerade 2018. Och det är alltså bara den nordiska delen. Och Ås har ju då köpt ytterligare 11 terawattimmar, så att ungefär hälften så mycket till. Skulle han köpa den fysiska nordiska elen, 23 terawattimmar, vilket man förut absolut inte kan göra för att ingen kan sälja så mycket el. Om man skulle köpa det idag, den 21 januari klockan 1, då skulle det kosta honom 533 miljarder kronor. Med andra ord, Einar Ås har tagit på sig en rejäl risk här.
Det är så han rullar. Mm. Vad hände?
Ja, vad hände med norrmannen som i princip köpte ett kärnkraftverk efter det här?
Okej, det fetaste bettet som den nordiska elmarknaden någonsin har skådat har lagts av den anonym norska finanskändisen, vi vidhåller den här motsägelsen, Einar Ås.
Mm. Rent tekniskt då så är det klart inte bara ett bett, utan han har massa olika positioner med massa olika löptid, som man säger. Alltså, någon kanske är på ett år, någon är väl på ett kvartal. Ingen vet det här riktigt. Summan och kardemumman i alla fall, det är så här. Massa pengar ligger på att den tyska elmarknaden ska falla och den nordiska ska stiga.
Spänningen är olidlig.
Mm. För att förstå vad som hände sen då, så måste man förstå lite vad som styr priset på el i alla fall. Annars kommer det här vara obegripligt.
Jag ska vara helt ärlig, jag tänker aldrig på det. Alltså el kostar vad det kostar liksom.
Så har jag också alltid tänkt. I den världen har jag levt fram till nu. Såklart finns det då saker som påverkar elpriset. Vi kan börja med Tyskland, där Einar Ås då tror att priserna ska falla. I Tyskland så produceras väldigt mycket el av kol och fossilbaserad energi. Och då är det då, surprise, surprise, kolpriser som styr. Och då är det liksom tillgång och efterfråga och priset på utsläppsrätter typ.
Det känns logiskt, älskar när det är logiskt. Mm. Hur ser det ut i Norden?
I Norden har vi då en massa olika typer av energi. Alltså det har man ju Tyskland också, men det är ju jätteförenklat också.
Men de förbjöd kärnkraften, så den är gone. Väl?
Exakt. Ja. I Sverige har vi kvar en del kärnkraft, men vi har också massa vattenkraft. Och det har man också i Norge. I Norge har man hur mycket vattenkraft som helst.
De ska alltid vara värst.
Ja, jag vet, det är hemskt. Och priset på vattenkraft styrs väldigt mycket av regn.
Okej, mer regn, mer vatten, mer vattenkraft. Logiskt.
Mm, jag tycker också det. Det är den enkla förklaringen. Man har olika magasin med vatten som man så här sitter och håller på. Och sen så släpper man på eller släpper man inte på. Olika personer så här bevakar de här magasinen för att se hur mycket vatten det finns i dem. Och det är då en sån faktor som spelar in i hur mycket el kostar. Även väderleksrapporter, ska sägas, kan påverka elpriset så här i förväg. Åh, nu kommer en vecka med mycket regn, då sjunker elpriserna.
Så den nordiska marknaden är väderberoende, det är sammanfattningen.
Mm. Och källa, norska tidningen Finansavisen.
Du menar Finansavisen?
Mm. Alla meteorologer har förutspått en torr höst med stigande kraftpriser. Det är då inför hösten 2018. Hösten som Einar Ås har lagt ett stort bett på. Stigande kraftpriser i Norden, det som Einar Ås har förutspått alltså. Men sen händer det som inte får hända. Måndag den 10 september så börjar det regna rätt rejält. Och grejen här är ju då att om det regnar på rätt ställen eller fel ställen för Einar Ås skull, så kan det samlas ihop väldigt mycket vatten i de här magasinerna. Och priserna i Norden börjar falla. Och Gert-Ove Mollestad sitter på Montells kontor i Oslo.
Ja, vi begynte, det kom noen sånne litt rare signaler den mandagen. Altså, det var litt rar, det var litt merkelige markedsbevegelser, og vi fikk ikke helt ting til å rime med hva, altså, hvordan priserne gikk. Men vi fant ikke ut av hva dette skyldtes, eller om det var noen sånn konkret årsak.
Priserne i Norden faller. Samtidig så hender en annen grej. Her. Här är en graf över priset på utsläppsrätter i EU mellan 2012 och 2019. Ser du något speciellt här?
Ja, det händer något där. Det är en ordentlig, sväng uppåt.
Hösten 2018 där så... Ja,
Den sticker iväg.
Den sticker iväg, det ser ut som en hockeyklubba i princip. I den här svängen så kom det nya så tuffare tag mot utsläpp i EU. Utsläppshandel är supermäckigt, vi kommer inte gå in på hur det funkar. Men i princip så kan man säga att EU bestämde att man ska ta bort 265 miljoner utsläppsrätter från marknaden.
Jag har ingen aning, men spontant skulle jag säga att det låter mycket.
Och det är mycket. Och som en effekt av det här så stiger då de tyska elpriserna. Så de nordiska priserna sjunker och de tyska stiger.
Uh-oh, det är motsatsen till vad Einar Ås trodde.
Mm. Och det fortsätter att regna och de nordiska fortsätter att sjunka och de tyska fortsätter att stiga. Och när allt är sagt och gjort och man räknar ihop det här, svängningen som hände under den här dagen var 17 gånger större än vad som anses vara normalt. Och Gert-Ove Mollestad sitter på Montells kontor, alltså den här elnyhetstjänstens kontor i Oslo, och märker att någonting är i görningen.
Och så kom den mailen från Nasdaq onsdag kväll, hvor de da fortalte om at her var det en aktør som var blitt erklært mislighold og at porteføljen var tvangssolgt.
Någon som handlade på Nasdaq hade hamnat i obestånd, alltså hade kraschat helt enkelt. Och Nasdaq hade tvångssålt hela portföljen. Men Gert visste inte vem det här hade hänt för. Han försöker hela onsdagen, halva torsdagen ta reda på det här. Och vid klockan 13 på torsdagen så kommer ett uttalande. Einar Ås själv mailar ut en pressrelease och säger att det är han som har förlorat.
Det var en helt uvirkelig stämning, för han har ju varit den mest genierklärte och största tradern, och att det var han som skulle ha blivit rammad det här var helt, det var helt uvirkelig, helt otroligt. Vi hade aldrig kunnat föreställt oss något sånt.
Okej. Så här funkar en termin, en future ungefär. Om du har gjort ett bet som säger att den nordiska elmarknaden ska stiga men den sjunker, då måste du betala in pengar till clearinghuset. Man kan säga att det är som ett försäkringssystem för hela börsen. Det du behöver veta om clearinghuset, som är i det här fallet då i Nasdaq, det är att de ska se till att tradesen ska vara säkra.
Att folk kan betala för sig typ.
Mm. Så de tar då ut pengar i säkerhet när det verkar som att någonting håller på att gå åt helvete. Så säg att jag har bettat 1000 spänn på att den nordiska elmarknaden ska gå upp. Då har jag gått in med 100 spänn själv, kan vi säga. Det här med hävstång, det kommer vi ihåg. Om marknaden då går ner och jag förlorar mina 100 spänn, då kommer Nasdaq och säger, hörru, nu behöver vi lite mer deg här, annars så slutar ditt bett att finnas.
Marginal.
Precis, marginal kallas det. Margin calls på engelska. Eller säkerhet. Och när de nordiska priserna sjunker och sjunker och sjunker och de tyska stiger och stiger och stiger, då ringer Nasdaq till Einar Ås fler och fler gånger. Mer pengar måste betalas.
Den sista dagen så betalte han in 350 miljoner kronor i ytterligare marginer. Det var ju efter att ha betalt in väldigt många miljoner för det. Så vi snackar ju om enorma summor här.
Okej, 350 miljoner marginal på en dag.
Och det var bara den sista inbetalningen. Han har liksom hållit det här bettet till liv ganska länge vid det här laget.
Tur att han är rik, man får anta att han är rik.
Efter det här så var hans pengar slut. Okay. Och hans positioner defaultas, alltså de tvångssäljs. Alla de stora eljättarna i Norden bjuds in till en auktion. Och när allting är sålt så är man ändå nästan en miljard kort. En miljard måste skjutas in från clearinghusets obeståndsfond, som är liksom en så här sista utpost av pengar som man skulle liksom kunna använda för att täcka upp för det här.
Säkerhetsbufferten.
Precis, och då måste alla elbolag som är medlemmar av clearinghuset, som är det här försäkringsbolaget, de måste gå in med nya pengar för att det ska kunna finnas en sån här fond. Så att liksom typ Fortum går in med 40 miljoner euro till den här fonden.
Oj, oj, oj.
Och de köpte inte ens en Rås portfölj.
Vem var det som köpte den?
Det vet man inte, för att Nasdaq vill inte bekräfta vem som köpte den. Men
det var Vattenfall, och jag har ju spurt själv Magnus Hall om han vill bekräfta det, men det vill han inte. De har ju benektat och kommenterat det hela vägen, men alla menar att det var Vattenfall. Det är nog Vattenfall.
Alla andra som var på den här auktionen sa, vi köpte den inte. Vattenfall har sagt, det här vill vi inte kommentera.
Alltså, jag vill inte vara den som pekar finger, men...
Men, beroende lite på hur man ser det här då, så fick Vattenfall en liksom rabatt på de här positionerna, kan man säga.
Vad hände med dem?
Ja, det som alltid händer, känns det som, när man hör om såna här historier. Einar Ås hade ju rätt, såklart, till slut. spreaden på de här tyska och de nordiska elpriserna minskade rejält sen. Och han hade gjort en helt bizarr vinst om han bara hade kunnat betala marginalen när det gick dåligt.
Om han bara hade varit ännu lite rikare.
Exakt. Det verkar som att han landade helt okej på fötterna ändå. Alltså, vi ska komma ihåg att han gjorde de här tradesen som privatperson. Det vill säga att det är liksom han själv som är... Han verkade ducka personlig konkurs och gjorde någon slags deal med olika parter på Nasdaq om likvidering av sina egendomar. Och han verkar fått behålla ett hus och en båt. Det var väldigt mycket tjafs om en båt i norska tidningar. Jag vet inte varför.
Alltid rimligt att tjafs om båtar. Så länge man har ett hus och en båt så är man väl... Ja, då har man väl sitt på det torra, eller?
Ja,
och en cykel, man måste ha en cykel också.
Ja, jag vet inte om Eneros fick behålla cykeln eller om, jag vet inte, Fortum tvingade honom att sälja av cykeln. Man kan ju då argumentera för att alla klarade sig helt okej, men Eneros krasch har också lyft frågan kring börserna och clearinghusens roll. Alltså för hela poängen med dem, sägs det då, ska ju vara att de ska kunna säkra börserna, alltså se till att allting sköts rätt. Och här liksom... är en person då som helt plötsligt är en miljard kort.
Och det fick ju Nasdaq ganska mycket kritik från en räcke marknadsaktörer efter den defaulten. Både att det är tillåtet att en av oss handlar på börsen som privatperson, men också att positionen hans var så enormt stor. Och då i ett marknad som kanske inte är det mest likvida. Det har varit fallande volymer på Nasdaq i många, många, många år. Så det var ju... Nasdaq fick hard kritik för att tillåta att han hade så stor position.
Gunnar här i slutet av 2021 igen. När Einar Ås kraschade där så skrev bland annat New York Times att de här clearinghusen har blivit too big to fail. Och tidigare i år så kom en rapport från Finansinspektionen som kritiserade Nasdaq för att de hade hållit kvar massa av Einar Ås så dåliga bets i en så kallad spegelportfölj för att sen kunna sälja av tillgångarna vid ett bättre tillfälle. Inspektionen menade att Nasdaq på så sätt utsatte de övriga på börsen för en väldigt stor risk, medan Nasdaq själva avfärdade den här kritiken och sa att de hade risken under kontroll hela tiden. Sen ska vi säga också att Einar Ås faktiskt fick ett nytt jobb ungefär samtidigt som det här avsnittet publicerades första gången, som analytiker då på ett krafthandelsbolag. Och att döma av deras resultaträkning så verkar det ha gått ganska bra för Ås. Kapital till slut för den här veckan. God jul, ta hand om er och så hörs vi nästa år.